liknelsen om den förlorade sonen. Vidare sade han, en man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sade till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen.
Jätteroligt att få vara här. Greger Andersson heter alltså jag. Roligt och lite nervöst också. Och jag ska få predika om den förlorade sonen. Och framförallt ska jag predika om temat omvändelse idag. Och jag ska göra något som man inte gör så ofta nu längre. Jag ska säga vad jag ska säga så ni vet i förväg. Jag kommer först tala en stund om liknelsen. Och sen kommer jag komma in på temat omvändelse. Och så kommer jag knyta ihop alltihopa med att säga fyra saker. Där jag själv blir utmanad av den här liknelsen och kanske också utmaningar för er. Men först skulle jag vilja be tillsammans med er. Jesus, jag ber att du ska vara med oss och ge oss öppna hjärtan denna stunden. Och att du ska tala till oss och vända vårt sinne till dig i Jesu namn. Amen. Det här är alltså en liknelse. Jesus talar ofta i liknelser. Oj vad det går runt. Liknelser är egentligen inget komplicerat. Det innebär ju helt enkelt att man jämför någonting, liknar någonting vid något annat. Jesus gjorde ofta det. Ibland är väldigt korta små jämförelser. Men det som vi är mest bekanta med, det är de här långa berättelserna han använde. Den barmhärtige samarien, eller den här berättelsen om den förlorade sonen som vi nyss hörde. På ett plan beskriver ju liknelsen om den förlorade sonen allmänmänskliga saker. En pojke som är 17, 18, 19 år vill ut och leva livet och orkar inte vänta. Han övertygar sin pappa om att han ska få ut arvet i förskott. Slösar bort alltihop och hamnar i djupt elände. Och i det läget bestämmer han sig för att vända hem. Och pappan, som ju är hans pappa, tar emot honom och firar hans hemkomst. Men hans bror har svårt att smälta att han kommer undan med det här. Men liknelsen handlar inte bara om allmänmänskliga relationer. Utan liknelsen är också insatt i en speciell kontext. Den har vad vi skulle säga ett slags retoriskt budskap in i en viss situation. Och det här är situationen. När Jesus gick omkring och undervisade så samlades det som beskrevs som publikaner och syndare till honom. Det vill säga människor som betraktades som orena, som stod utanför religionen, som till och med betraktades som misslyckade och kanske också onda. Och de inte bara drogs till Jesus, utan Jesus umgicks med dem, inte för att de redan var omvända. Han åt med dem. Och det här reagerar man starkt på. Så det här som skulle kunna vara en allmänmänsklig berättelse svarar mot någonting i situationen. De där publikanerna och syndarna, de är den förlorade sonen. De där som reagerar på att Jesus umgås med dessa, de är den hemmavarande sonen. Och Jesus, han säger sig representera Gud, Fadern, genom sitt sätt att vara. Nu, särskilt om vi är vana kyrkobesökare, så funkar inte alltid liknelserna på oss. För vi vet från början vem vi ska heja på och identifiera oss med. Så för att ge lite, försöka förklara varför de reagerar på det Jesus gjorde, så behöver man återvända till ett tema som är jätteviktigt i Nya Testamentet. Temat om Guds rike. På Jesu tid fanns en stark, stark förväntan på Guds rike. En ny tid skulle bryta in. Messias skulle komma. Gud skulle ta makten. Förtryckarna skulle kastas ut. De onda skulle straffas. Guds folk skulle få en ny tid och ett nytt liv som skulle kännetecknas av hälsa, förlåtelse. Ett slut på allt ont och allt förtryck. Även Jesus förkunnar det här. Tiden är inne, säger han. Omvänd er. Guds rike är nära. Bland fariser och andra så tänkte man till och med att om vi bara kunde få folket att hålla lagen en enda dag så skulle Messias komma. Och därför var just de här publikanerna, syndarna, de prostituerade, de som hade lämnat religionen ett problem, därför att de var ju hindret för Guds verk. Men när Jesus förkunnar tiden inne, omvänd er, Guds rike är nära, så verkar han mena någonting nytt. Han talar inte bara om att Guds rike är nära i tiden, utan också att det är nära i rummet. Genom Jesus har Guds rike börjat, det har börjat läcka in. Det är mitt ibland här. Det betyder att riket inte kommer när man förväntar sig det. Men det kommer inte heller på det sätt man hade förväntat sig. Det kommer inte med arméer. Det kommer inte med att fienden kastades ut. Det kommer inte med en stor dom över hela världen. Det kommer ett erbjudande om frälsning. Till och med till publikaner och syndare och prostituerade. Det var det här man inte riktigt kunde ta till sig. Det är en sån helt ny tanke. Och därför är det viktigaste i liknelsen, det är pappan. Därför att när Jesus ska förklara varför riket kommer på det här sättet och varför han uppträder på det här sättet, så knyter han det till Guds bilden. Ty så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och för att människor ska förstå det här så tar han och målar upp Gud, inte som konung, inte som herre, inte som domare, utan som en herde. Eller en pappa. Eller en kvinna som har tappat bort sina mynt. Därför att det kan förklara varför Gud har den attityd som han har till de människor som Jesus mötte. Det är kärnan i liknelsen. Pappan är det centrala. Så till omvändelse. Det är ju det som skulle vara mitt tema. Omvändelsen är också ett enkelt ord. Det betyder ju helt enkelt att någon som har varit på väg åt ett visst håll byter riktning och går åt ett annat håll, eller hur? Det är ett nyckeltema i hela Bibeln. Man kan säga att hela Bibeln handlar om hur Gud kallar människor att vända om. Och berättelserna handlar ofta om hur människor vänder sig till Gud eller från Gud. I Gamla testamentet, särskilt hos profeter som Jeremia och Hesekiel, så handlar det mindre och mindre om människors gärningar och mer om deras hjärtan. Och ordet för omvändelse i Nya testamentet är metanoia, att ändra sitt sinne, sitt sätt att tänka. Att bli omvänd är att få ett nytt perspektiv på livet och se saker annorlunda. Det får i sin tur konsekvenser för hur vi agerar och hur vi lever. Men det är inte så att du kan titta bara på enkla moraliska regler eller sånt. För i grund och botten handlar det om ditt förvandlade sinne. Så låt oss återvända till berättelsen. Jag ska ställa den bredvid en annan berättelse därför att de har varit så viktiga. Jag ska ställa den bredvid Paulus omvändelse i Apostlagärningarna 9. Sonen i våran berättelse. Och jag gör det därför att de här två berättelserna har blivit någon slags mönsterberättelse för hur omvändelser ska gå till. Sonen som Elisabeth läste om, han hade förlorat allting. Han befinner sig på botten. Och Jesus förstärker ju det därför att i en judisk miljö är han ju helt illa ute. Han vaktar grisar som är det mest förskräckliga man kunde göra. Han bryter sabbatsbudet och han skär sin mat. Han är på botten av allting. Där kommer han till insikt om sin situation. Han kommer till insikt om att han kan vända hem. Och han kommer till insikt om att han behöver be om förlåtelse. Om man har varit med i en frikyrka ett tag så har man mött människor som berättar den här berättelsen. Jag ska ge er ett exempel. Vi hade haft en sån här alfakväll där man går igenom, ni vet, grunden i kristen tro. Jag hade försökt berätta om Jesu död på korset och vad det betydde. Och så efteråt går man ut och fikar. Så satt vi några vid ett bord. Så satt en kvinna där, kanske drygt 40 års ålder. Så tittade hon på mig och så sa hon, jag förstod inte det där riktigt. Och det förstod jag att hon inte gjorde, för jag krånglade till det lite. Men så hon, det är inte så att jag inte tycker det är viktigt. Jag vill lära mig alltihopa. Jag vill förstå det. Och så berättade hon, jag har varit på olika behandlingshem hela mitt liv. Det har aldrig fungerat. För så fort jag kommer ut så drabbas jag av tomheten. Men så vände jag mig till Jesus och allting förvandlades. Så. Och sådana berättelser hör vi ibland. Så har vi Apostlagärningarna 9 och Paulus. Den berättelsen skiljer sig väldigt mycket från den förlorade sonen. För Paulus är inte på något sätt en misslyckad person. Han är ju en religiös stjärna. En A-student. Som går längre än de flesta i sin iver för religionen. Han bär sin tro. Han går så långt att han till och med förföljer de kristna för att rensa landet från de som hindrar Messias och Guds rike. Och så på vägen till Damaskus så ser han ett ljus och hör en röst. Äntligen får han den där uppenbarelsen som profeterna fick också. Så frågar han, vem är du, herre? Och då svarar rösten, jag är Jesus, den som du förföljer. Och Paulus får tänka om hela sitt liv. Det måste ju ha kokat i huvudet på honom. Att helt byta riktning, byta väg, byta spår. De här två berättelserna är intressanta för de har påverkat kyrkan enormt mycket. Jättemycket. Inte bara positivt. Därför att det finns, visserligen är de olika, men de är också lika på ett sätt. Båda handlar om en kris, eller hur? Båda handlar om någonting dramatiskt. Båda handlar om någonting som sker i ett ögonblick. Och det där har präglat i frikyrkan, har vi pratat med senare ord, som att du måste bli frälst, du måste möta Jesus, du måste avgöra dig. Det ska hända i ett ögonblick sådär. Och i svenska kyrkan hade man en slags nådens ordning för hur man skulle genomgå den här förändringen till omvändelsen och få det där dramatiska mötet. För några år sedan läste jag, och nu ska jag hänvisa till en forskare, jag ska inte göra mer. Hon heter Miranda Klaver, holländska. Hon hade undersökt några församlingar i Holland. Och hon hörde att i alla deras predikningar och alfakurser och sånt predikar om omvändelsen som jag gjorde nu. Men när hon gick runt och intervjuade folk så fick hon en helt annan berättelse. Den där förändringen av sinnet hade ofta tagit flera månader. Man hade börjat lyssna till evangeliet, hört kallelsen och steg för steg tänkt om, tills man helt plötsligt hade upptäckt att jag har vänt riktning i livet. Jag har börjat få ett annat perspektiv. Jag har börjat identifiera mig med den kristna tron. Och det är en av de saker jag vill säga idag. Givet att omvändelse handlar om att vi tänker om och får ett nytt sinne, så kan man gå till på olika sätt. Det kan vara människan på botten. Det kan vara den där som har kämpat hela sitt liv men kommit fel. Och det kan vara du som kanske kände att det var aldrig så dramatiskt, men jag har steg för steg ställt om mitt sinne till att tänka kristet. Det finns en aspekt till som är viktig i det. Det är att de här berättelserna, särskilt den om förlorade sonen, kan bli så mycket en berättelse om vad han vänder sig bort från. Men omvändelsen är ju också en omvändelse till någonting. När Jesus går förbi de där fiskarna som sitter vid båten, så är inte de misslyckade. De har inte gjort en massa fel. Men plötsligt nås de av kallelsen: följ mig. Och det är deras omvändelse. De fångas av budskapet, av evangeliet, av Guds rike och vänder sig till det. En sak till som jag behöver säga om omvändelsen, som också relaterar till de här berättelserna och till det här ögonblickliga. I Bibeln, särskilt i Nya testamentet, så pågår omvändelsen hela tiden. Kan vi få upp det där bibelordet från Romarbrevet 12? Där säger Paulus här, det är jättespännande, nu har jag säkert talat över det här förut, för jag återkommer alltid till den här texten. När Paulus har undervisat i 11 kapitlet i Romarbrevet, så börjar han en förmaningsdel, och då gör han det så här: därför ber jag bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer. Det vill säga, det är det logiska gensvaret på evangeliet. Det ska vara er andliga gudstjänst. Visst fortsätter det? Nej. Jo. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det vill säga, den där omvändelsen, den där förnyelsen av tankarna pågår hela tiden. Tänk om Paulus hade skrivit: ni vet vad som är Guds vilja, nu ska ni hålla er till den. Men det säger han inte. Han säger till de kristna: låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Och det handlar inte om vilken färg du ska ha på cykeln eller bilen, utan det handlar om hur du ska leva, hur du ska tänka, vad det innebär att leva för Guds rike mitt i den här världen. Ibland framställer Paulus det som en kamp, ungefär så här, som att det finns, och han har lite konstiga ord för det, som att det finns två krafter, det han kallar för världen eller den här tiden eller köttet, som vill vrida oss bort från Gud. Och om den heliga ande som den kraft som kommer in i våra liv, som hela tiden arbetar för att vrida oss mot Gud. Och den kampen befinner vi oss i hela tiden. Det är därför vi går på gudstjänster, det är därför vi firar nattvard, det är därför vi ber, det är därför vi läser Bibeln. Därför att vi känner att vi befinner oss hela tiden i den här slitningen mellan att tänka på det gamla sättet eller att tänka och leva på det nya sättet. Omvändelsen pågår hela tiden. Så de där fyra utmaningarna, jag sa dem. Och det är lite hur de här texterna har utmanat mig själv när jag har hållit på och funderat på det här. Första utmaningen. Jesus säger sig representera Gud och Guds sätt att se på människor när han umgås med publikanerna och syndarna. Det är också våran kallelse som enskilda kristna och som kyrka. Och det är en del av kallelsen som drabbar mig i den här texten. Att omvändelsen också gäller det. Att kunna se på människor och relatera till människor på ett sätt som representerar Guds sätt att se på människor. Det är det första som drabbar mig och drabbar mig hårt när jag läser den här texten. Det andra är omvändelsen, och det önskar jag att ni hör. Att alla är välkomna hem. Det behöver inte vara det dramatiska. Ibland när vi har intervjuat kristna ungdomar så hör vi hur de kämpar efter att hitta en sån där dramatisk omvändelsepunkt. Det handlar inte om det. Det handlar om att ditt hjärta, ditt sätt att tänka ska vändas mot Gud. Att du ska börja vandra i en ny riktning. Det tredje är att vi alla kämpar för att upprätthålla den där riktningen. Och kanske uppfattar ni som jag att under sådana tider som vi lever i nu är det svårare än någonsin. Att tänka kristet, att reagera kristet, att veta hur jag ska, vad det innebär att leva för Guds rike nu. Och sen sista punkt. Och då föregriper jag lite den här om den är hemmavarande sonen. Men inte för att sno den predikan. Han hade ju lite rätt, den hemmavarande sonen. Den där som hade gått iväg var ju inte bara ett offer. Han var ju inte bara missförstådd. Han hade ju förskingrat alltihopa. Och det är det svåra med att förlåta. Och jag vet inte om jag uttrycker det på rätt sätt. Men den som förlåter tar ju på ett sätt ansvar för skulden, eller hur? Och jag ska bara lämna med det. Men det är en jättestor tanke jag lämnar den här. När Jesus dör på korset så tar han ansvar för skulden. Inte bara för att Gud ska kunna förlåta oss. Utan också för att vi ska kunna förlåta varandra. Och leva i försoningen. Amen.